Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Visst har det pratats mycket pengar, men det är också en sån där, jag liksom aldrig, jag brukar alltid komma runt det genom att prata om musik istället, för att jag älskar att tjäna mycket pengar och jag älskar framgången och allt det där. Men det viktigaste är ändå att allting är baserat kring min musik.
En stund ska Per Gessle försöka förklara varför han och Marie Fredriksson lyckades så fantastiskt bra med Roxette. Att under flera års tid och med ett dussin låtar ligga på världens viktigaste topplista, amerikanska Billboard. Och kanske ligger i, som han säger, en kombination av tur och förmågan att följa upp en hit med en annan. Men kanske också i hans fullkomliga och förbehållslösa kärlek till musiken. Att lyssna på en intervju med Per Gessle är som att öppna en babborskadocka av referenser. Det tar liksom aldrig slut. Innehållsförteckningen av Per Gessle är typ 100% musik. Vilket inte minst bevisas av hans produktivitet. På branschsajten Discogs har han i skrivande stund 1364 credits, varav 971 som låtskrivare. Mestadels fördelade i Gyllene Tider, diverse soloprojekt och nämnda Roxette. Och nu är han aktuell med en ny skiva, Gammal kärlek rostar aldrig, samt med Värvet avsnitt 442, inspelat vid en kakelugn på Mariaberget i Stockholm. Här är Per Gessle.
Fint att du är här. Hur står det till med dig?
Det står alldeles förträffligt till med mig. Det är höst och jag gillar just den här, de här veckorna nu, tycker jag är ganska härliga. När det är lite så här mitt emellan.
Nu har jag lyssnat liksom igenom allt nästan jag har kommit över med dig. Jag har en känsla av att det är liksom, alltså att du är lite på din vakt ändå.
Mm, det är nog. Jag tror att det har jag nog lärt mig, för att jag började så ung. Så man, och när vi slog igenom med Gyllene 1980, så blev det liksom, det fanns liksom olika läger. Vissa gillade det vad vi gjorde och andra gjorde inte det. Och man märkte att ju mer framgångsrika vi blev, ju mer ville ju folk liksom hitta the dirt liksom. Och det var ju så tidigt, och det var inte paparazzi och sånt på det sättet som det har varit för många andra, men det var liksom, man kände sig liksom bevakad och blev automatiskt hamnade i någon sorts försvarsställning då. Även mot journalister såklart. Och även, alltså, även mot folk man inte känner, tror jag att man gör alltid en sorts försvarsställning. Det är lite synd, men det är nog så.
Det känns ändå lite jobbigt att vara liksom, ja, filtrerad.
Ja, fast jag tror att det är, jag ser det mer som att man blir professionell i sin tillvaro på något sätt. Jag vet, när jag lämnar min dörr eller mina rum eller mitt hus, så blir jag ju en offentlig person, och då går jag automatiskt in i en offentlig persons sätt att bete mig liksom. Med allt vad det innebär, och jag tror att jag kan inte liksom släppa det riktigt. Jag tror att du har nog en annan, om du pratar med mina nära vänner, så tror jag att de har en annan bild av mig än vad du kanske har, som inte känner mig så väl.
Jag såg Jonas Åkerlunds Roxette, eller den han har klippt er väl i princip, den dokumentären om er. Men där är ju en annan Per.
Ja, kanske det, men jag var nog ganska på min vakt då också. Fast då var det ju, det som filmades då, det filmades ju mycket av min fru. Hon som filmat nästan allting. Och då är man ju inte på sin vakt på samma sätt.
Nej, exakt.
Så det är klart att du har ju rätt på det sättet.
Anledningen till att jag tog upp de här klippen också är ju för att de dyker upp också i den nya Roxette-videon. Let your heart dance with me. Som ju är väldigt färsk.
Den är ju en låt, en av två låtar som blev över, kan man säga, från Good Karma albumet som kom 2016, va? Ja, det är sant. Och vi kommer att släppa, det är ju egentligen en box som heter Bag of Tricks som kommer nu i höst, som består av 4 LP-skivor alternativt 3 CD-skivor, om man nu inte är i streaming humör. Och den boxen innehåller ju då outgivet material, bonuslåtar på CD-singlar som bara släpptes i Japan och du vet sånt där, en himla massa, och demos som Maria och jag gjorde och lite överblivna grejer som har varit svåra att hitta. Spanska versioner av vissa låtar och sådär. Så Let Your Heart Dance With Me kändes som att den var ju liksom, den var i princip klar, men den var inte mixad och den var liksom inte riktigt, alltså innan man mixar, eller i alla fall brukar jag göra så att man går igenom allting så man känner att nu är det klart för mix. Så hade vi inte gjort, så man fick liksom pilla med det lite så. Mm. Sen så var det klart för mix.
Jag tyckte också att det var väldigt fint att se den konserten som ni gjorde för Marie.
Ja, i Göteborg. Mm. Mm. Det kändes jättehärligt att göra det, och det kändes... det var ju en väldigt märklig tillställning, för att alla... Det blev liksom... När man går in i en sån här grej så går man ju in med någon sorts skal på sig. För man är ju det är så sorgligt allting och tungt. Men även om man då träffar alla de här andra av Maries vänner och andra musiker, så kändes det ju direkt att alla kände precis likadant. Så det blev någon sorts kollektivt mörker av allt det här på något sätt. Och det var jävligt jobbigt. Mm. Och det jobbigaste var ju när alla de här filmerna kom mellan låtarna. När man fick se Marie i sitt esse liksom. Och det är ju hela den bilden av Marie som lever kvar mest. Men det kändes jättehärligt att göra det. Och det var i efterhand sådär, så känns det som att det var perfekt faktiskt.
Gjorde det någonting för din liksom, för jag antar att du är väl fortfarande i någon slags sorgeprocess eller?
Ja, jag vet ju inte det om jag är det, men det finns, man känner ju en enorm tomhet. Det är väl mest det liksom. Jag var ju förhållandevis förberedd på att den här dagen skulle komma, för hon var ju sjuk så länge. Mm. Så det var liksom inte en trafikolycka så här, en överraskning direkt. Men samtidigt så kan man ju aldrig riktigt förbereda sig för sånt där. För när det är slut så är det ju slut liksom. Mm. Så visst, den där tomheten tror jag får leva med så länge jag lever. För den kommer ju alltid vara där. Så det poppar ju upp ibland liksom. När vi pratar om Roxette eller jag ser grejer eller vi... Man hör på radion när det dyker upp någonting, så blir man ju påminn om allt detta igen. Så det händer ju med varje dag i princip. Mm.
Är det en skitdum fråga att säga fråga hur du minns henne?
Nej, det är ingen dum fråga alls. Jag minns henne på... Det fanns så många olika Marie. Det som jag tycker är häftigast, det är ju liksom den här... Att vi faktiskt lyckades med den här konstiga grejen att slå igenom utomlands. Det är så fruktansvärt omöjligt att göra det som vi gjorde. Och att det ändå lyckas. Och att vi gjorde det som från den bakgrunden. Från Halmstad och dela replokaler. Jag vet, vi satt i min gamla lägenhet i Halmstad och liksom spelade och sjöng och snackade och drack vin och drömde om såna här grejer liksom. Men jag hade ju mitt race med Gyllen, och Maria hade precis börjat sitt race som soloartist. Och så hände det sakta men säkert, och det är slump, mycket slump, och det är mycket tur, men det är också en sån här oanad målmedvetenhet som både Maria och jag visade sig ha. Alltså vi var ju väldigt ambitiösa. Vi bestämde oss för att nu ska vi, om vi får in foten i dörren, ska vi fan om inte dra ut den. Mm. Men så jag tänker, sen gick vi ju in i en annan fas när vi väl hade slått igen, och då blev vi ju liksom professionella popstjärnor liksom, med allt vad det innebär. Och då tänker jag på en annan Marie, att den här publikdomtören, den här fantastiska sångerskan som lärde sig blixtsnabbt hantera en fotbollsstadion och blev liksom Freddie Mercury helt plötsligt. Mm. Det är en annan Marie på något sätt. Mm. Och sen blev det ett break i mitten på 90-talet när Marie fick sitt andra barn. Och det gjorde jag ju en massa andra grejer, Gyllene Tiders första comeback och lite solo-grejer. Och sen gjorde vi ju en ny resa 99 till 2000. Ett, det gick ju hyfsat, två plattor, men inte så himla länge. Sen blev hon sjuk 2002, så det är ju väldigt länge sedan. Mm. Och sen blev det en annan Marie. som var en annan grej.
Mm. Du ska också släppa en ny skiva, eller en ny gammal skiva, eller hur säger man? Alltså, gammal kärlek krossar aldrig. Den kommer vilken dag som helst nu.
Mm, 6 november. Ja, precis. Nej, men det är ju lite, det är ju en sån här... Det var inte, jag håller egentligen på att spela in och skriva till en engelsk platta. En engelsk... Jag brukar säga att när folk frågar vad jag gör, så jag håller på att skriva en engelsk popplatta. Mm. För jag försökte skriva en platta som är så här pop, riktigt härlig popmusik som jag gjorde förr.
Mm.
Och jag har kommit på att det är så svårt att göra det, så nu har jag gett mig fan på att göra det. Det är svårt att skriva de här How Do You Do och de typ av låtarna när man blir lite äldre, för man är liksom... Det är ju sådana här låtar som bara poppar upp igen på något sätt. Nu poppar det upp på andra grejer när man blir lite äldre. Och det brukar ofta vara lite mer sofistikerade saker.
Mm.
Så jag har försökt göra en platta som är lite mer uppåt. Men i alla fall, men så kom ju den här coronapandemin. Och då fick jag ju för mig att spendera lite tid i studion och spela in en akustisk platta. Där jag, idén var att jag skulle spela alla instrumenten själv. För det har jag aldrig gjort heller. Och göra det liksom, för då blir det också väldigt, dels blir det personligt, men det blir också inte så där fantastiskt bra, utan det blir lite hej och hå, vilket jag kan tycka är ganska charmigt ibland. Men så kom jag ju på då att jag hade ju inga låtar direkt. Jag hade liksom inte den lusten att sätta mig ner och skriva en helt ny platta, för jag höll ju på med den engelska plattan. Men så tänkte jag att jag har ju en himla massa gamla svenska låtar som jag tycker väldigt mycket om, som jag aldrig har spelat in egentligen. I modern tid, om man säger. Dels låtar som jag skrivit till andra artister, som till exempel Segla på ett moln till Anneli Ridé. Jag skrev en låt 1993 som heter I din hand, som Svante Turesson spelar in, en vals. Och en massa 80-talslåtar som jag tycker inte blev speciellt bra i originalversioner. Men som fortfarande har någon sorts relevans för mig. Så jag testade egentligen en himla massa låtar. Jag testade många fler låtar än vad som kom med på plattan. Så det blev någon sorts... Det är därför den heter Gammal kärlek rostar aldrig. Det är ett besök i min lilla låtskatt. Mm. Med låtar som jag tycker fortfarande är om.
För en oinsatt människa så kan man ju tänka sig att du gör två grejer som musiker. Alltså spela in musik och så spelar du upp den för människor.
Mm.
Alltså, kan inte du berätta för mig vad det är som, alltså, de delarna som jag inte ser? Förstår du vad jag menar?
Nej, men det är ju svårt att svara på. Jag är ju liksom, mitt arbete och min verksamhet kommer ju från allt jag gör. Och när jag samlar idéer eller skapar eller kreerar, så är det ju... Jag letar ju efter det hela tiden på något sätt. Jag har ju antenn... Alltså, inte alltid, kan jag inte säga, för att ibland släpper jag det. Ibland kan jag känna att nu har jag jobbat så jävla mycket, skrivit så mycket och varit i studion så mycket, så att jag behöver space, liksom. Jag behöver distans till vad jag gjort tidigare. Och då kan jag lägga locket på, liksom.
Mm.
Men annars samlar jag ju på mig grejer hela tiden. Min iPhone är fylld av idéer och snuttar och... tankar om låtidéer, textidéer, produktionsidéer.
Men det är ju fortfarande det här som vi vanliga dödliga förstår att du gör.
Mm.
Vad är det tråkiga med att vara Per Gessle och vara artist?
Ja, alltså, jag har inget sånt direkt supertråkigt, tycker jag. Jag försöker ha kul. Men jag, det du säger, sånt håller inte jag på med alls. Alltså jag har en tjej som sköter mitt musikförlag. Och jag har en manager som svarar på alla mails som har med mitt jobb att göra. Och jag har Thomas Johansson på Live Nation och hand om alla spelningar och sånt. Och vi träffas ju hela tiden och pratar om framtiden och historien och vad vi ska göra och vad vi ska hitta på. Sådär. Jag har liksom ingen... Det är inte så att jag... liksom har någon sorts administrativa sysslor som jag måste göra.
Mm.
Det händer att jag gör det, men det är i så fall för att jag vill ha lite koll, kanske.
Mm.
Och jag menar, det kan till exempel vara som det är ganska mycket av mina låtar, eller ganska många av mina låtar som används i reklamsammanhang och i filmer, i Netflix-serier och i Killing Eve och allt möjligt. Och alla sådana beslut är jag med att ta. Så jag får ju nästan varje dag poppar in mails från mitt musikförlag som frågar om de ska gå vidare med den här requesten som har kommit in då. Mm.
Friar du hellre än fäller i de lägena?
Ja, det beror på vad det är för någonting. Det finns ju viss, alltså nästan alla mejl som jag får är ju, om man säger då, neutrala. Jag vill inte göra någonting som är kontroversiellt eller politiskt eller någonting som har någonting med något konstigt att göra. Så att de mejlsen får jag aldrig, för att det vet de att inte jag vill. Mm. Så att nästan alla mejls som jag får angående sånt eller förfrågningar jag får är ju, brukar jag faktiskt säga ja till.
Okay.
Det kan vara mineralvatten i Chile eller klädesmärke i Italien eller någonting.
Som
eller filmgrejer. Mm. Och ibland är det man säger independent filmer som i princip inte betalar någonting. Men det kan då skickar de ofta med en liten synopsis och story. Det kan vara ganska cool grejer som jag tycker att det kan vara kul. Och om de nu har en bra plats för Dress for Success eller någonting, så klart att då kan de väl ta den.
Mm. Vad generöst av dig? Eller,
ja, men ja, jag tänker inte riktigt så. Men jag tycker mest att det är inte... jag tror att jag också och min musik har nytta av att vara med i... behöver inte tvunget vara superkommersiella sammanhang. Liksom, McDonalds-reklam. Liksom. Det kan ju vara faktiskt rätt coolt att vara med i en avantgarde-film.
Mm.
För att jag hade förmodligen tyckt... Vad roligt att titta på det själv än att titta på McDonalds reklamfilmen.
Vi var lite inne på det här med att göra intervjuer. Då tänker jag att det finns ju en gammal sanning om att vi aldrig pratar om pengar i Sverige.
Mm.
Samtidigt har jag en känsla av att du fått prata väldigt, väldigt mycket om dina pengar här hemma i Sverige.
Mm. Jag fattar inte varför, för att det är liksom inget... Men jag tror att det beror på att vi blev framgångsrika tidigt. Innan. Nu är det liksom så himla mycket människor som tjänar väldigt mycket pengar i vårt land. Det är mycket IT-miljonärer och det är Spotify-killarna och det är dittan och dattan. Så här. Men när vi slog igenom där på sent 80-tal så blev det liksom... Det var inte riktigt rumsrent. Och jag menar, men det var ju ändå en semestervecka på Mallorca jämfört med vad ABBA fick gå igenom på 70-talet, för det var ju verkligen superförbjudet att tjäna pengar då.
Mm.
Så visst har det pratats mycket pengar, men det är också en sån där, jag liksom aldrig jag brukar alltid komma runt det genom att prata om musik istället, för att jag älskar att tjäna mycket pengar och jag älskar framgången och allt det där, men det viktigaste är ändå att allting är baserat kring min musik. Och de idéerna som jag har kring min musikalitet och mitt artisteri och låtskrivande och vad det kan vara för någonting. Så att det brukar ändå rinna ut i en kreativ diskussion ändå.
Mm.
Det beror lite på vad det är för typ av journalister såklart.
Men jag skulle vilja ställa en fråga om det här till dig. För att jag tänker att väldigt många människor alltså romantiserar att vara ekonomiskt oberoende. Och då tänker jag så här, nu när jag har en person här som jag antar är det, gör det dig lycklig?
Ja, alltså jag vet inte vad betyder ekonomiskt oberoende. Jag menar, det beror på hur mycket pengar du spenderar.
Eller? Jo, men jag tänker att du, det var ju länge sedan du hade ekonomisk oro.
Ja, alltså, det
var svårt, alltså det var länge sedan du hade svårt att få ihop till hyran.
Ja, det är sant. Men det är... Kort svar, ja. Alltså det är klart att livet blir betydligt enklare om du slipper tänka på att få ihop till hyran. Och att du inte behöver bry dig om sådana basfrågor i livet. Den stora skillnaden är ju dock att det jag jobbar med är ju en extrem riskbransch. Alltså det är nästan allting som man... företag sig i min bransch går ju inte ihop liksom. Så att det är ju det som det pengar gör för mig, det är ju att det ger mig den möjligheten att få fortsätta göra det utan att egentligen behöva tänka på att jag måste kompromissa hela tiden. Jag måste se till att den här shit, jag har inga bra låtar på plattan som är kommersiella nu, jag måste ta med en cover, och så gör vi en, alltså det här tänket liksom, att du ska hela tiden plisa och kommersialisera det, det behöver jag inte tänka på längre. Jag tänkte ju på det ganska mycket förr, både med Gyllene och med Roxette, men vi hade ju ändå, tack och lov, kraften att tillverka de här låtarna själv. Men alla våra hits är ju originallåtar. Och det är ju en av de grejerna som jag är allra mest stolt över, både med Gyllene och överhuvudtaget i hela min karriär. Det är byggt på mitt skrivande. Mm. Men idag så ser ju branschen är ju så förändrad idag, är det ju, jag menar, jag tror att Spotify har väl 94-95% av branschen här, eller av marknaden här i Sverige. Så det sättet som jag spelar in skivor på, att fortfarande tänka i album och försöka jobba organiskt i en studio med olika musiker, det kostar jävligt mycket pengar, och du får inte tillbaka de pengarna. Så du får ju jag finansierar ju väldigt mycket sådana här hyss, som man ska kalla det för, att vara i studion och ha roligt. Med till exempel att göra företagsgigs eller att göra riktiga turnéer som förhoppningsvis säljer biljetter, så att jag kan ta en klunga pengar av dem och stoppa in i min inspelningsverksamhet.
Mm.
Och så visst är det ju så. Hade jag inte sålt några biljetter så hade jag inte haft de här möjligheterna. Så att det är klart att pengarna ger dig en frihet att göra det du vill. Och det är ju det häftigaste som man kan ha i mitt arbete. Det är ju friheten att få skapa det jag vill skapa.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du sa att det var tur att Roxette slog.
Mm.
Kan du elaborera på det? Ja. För det tycker jag provocerar mig lite. För det är ju uppenbarligen så här, vad är det, 30-35 år senare, att dina låtar fortfarande är superrelevanta för otroligt många människor.
Ja, det är sant. Och det är ju fantastiskt. Men det hindrar ju inte det faktumet att ska du slå igenom, alltså alla artister som slår igenom på det sättet har tur. För du måste vara på rätt ställe i rätt tid. Just när det gäller Roxette så, det är ju så många moment som bara blev. Jag fick en förfrågan att skriva en låt till Pernilla Wahlgren som jag gjorde, som heter Svarta glas. Och hon spelade aldrig in den, ville inte ha den. Men demon florerade på, min demo florerade på mitt skivbolag. Så att skivbolagschefen då i Sverige, Rolf Nygren, han sa, vad fan, översätt den här Svarta glas till engelska och så kan du spela in den med Marie. Ni har alltid snackat om att göra någonting tillsammans på engelska. Och så gjorde jag det och det blev Neverending Love som blev vår första hit. Så bara där har du ett par moment som är tur. Ett, hon tackade den ett låten. Två, han sa den. Mm. Och gav oss en budget att göra det. Och sen ledde det till att vi spelade in vår första platta på nolltid eftersom att det var bråttom. Neverending Love blev en sommarhit 86. Och vi släppte en platta då det måste ju vara att jag vet inte när den kom. Om den kom 86, hösten eller vintern. Och den första Roxette-plattan var ju min svenska solplatta som jag hade skrivit, som jag översatte blixtsnabbt till engelska. Så det och sen så kom hela det här hur The Look hände i USA med den här utbytesstudenten och sånt. Det är också dels är det ett turligt moment att han plockar med sig den här skivan till Minneapolis. Det är också ett turmoment tycker jag att den här radiostationen har ett program som ger lyssnarna möjligheten att faktiskt gå upp och lämna sina plattor och inte bara ringa in och önska låta, utan de får fysiskt lämna sin favoritmusik. Alltså bara att ha en sånt program i en radiostation är ju fantastiskt. Mm. Och det var precis så det hände för oss. Mm. Men sen så kan man ju säga så här att man inte kan kringgå, det är ju såklart att när det väl hände så hade vi ju kapaciteten att följa upp det hela tiden. Det var ju givetvis vår egen kraft. Liksom. Mm. Det var ju inte självklart att The Look skulle bli någonting annat än en one hit wonder i USA. Och det var ju många som trodde det, att det var en one hit wonder. Uppföljaren till The Look var Dressed for Success i USA. Mm. Och det var ett stort radiosyndikat som inte ville spela Dressed for Success för de var ju övertygade om att vi var a flash in the pan liksom, med The Look. Men den gick ju ganska högt på listan ändå. Jag tror den peakade 14 eller 15 på Billboard-listan. Kanske hade gått topp 3 om det där radiosyndikatet hade hängt på, vem vet. Men sen tredje singeln var ju Listen to Your Heart. Och den blev ju etta då igen.
Mm.
Och då visade vi ju på ett annat sätt att vi hade mer att komma med. Och på den vägen var det ju många år. Vi låg ju faktiskt nästan 4 år oavbrutet med låtar på Amerikalistan.
Mm.
På Billboard-listan. Utan att trilla av. Vi bytte bara låtar helt enkelt.
Det är ju någonting med era röster också. Den dynamiken. Har du satt ord på dem? På den?
Nej. Jag håller med dig. Det är lite så. Det blir en spänning i musiken när du har olika röster. Och nu var vi ju kille och tjej. Men även om du har klassiska band som Beatles eller Beach Boys eller vad det är för någonting, eller Eagles, så kan du ändra Crosby, Stills, Nash & Young. Du kan ju ändra liksom arrangemangen och utnyttja dina olika preferenser i tonart och sådär. När du skriver och när du presterar. Men så visst, det är ju någonting som vi tidigt försökte dra nytta av att hitta. Och det blev ju också en liten ingrediens i mitt låtskrivande. För att vi har ju väldigt olika tonartsfavoriter, man säger, Marie och jag. Mm. Vi ligger ungefär en kvint ifrån varandra som bäst. När vi låter som bäst.
Vad är det? 5 tonsteg?
Det har låt säga att om jag sjunger i... I Must Have Been Love går i C-dur och hade jag spelat den så hade jag sjungit den i G-dur. Mm. Typ så. Och i och med att det är ett faktum med våra röster så var jag ju tvungen att skriva låtar där de övergångarna, om vi ska sjunga bägge två så måste jag vi göra en modulation i musiken så att det liksom blir rätt för mig och rätt för Marie. Och det gör ju att det krävs ju en viss typ av teknisk kunnande för att göra det. Så det lärde man ju sig att om du lyssnar på många Roxette-låtar så de byter ju tonart hela tiden för att beroende på vem som ska sjunga.
Mm-hmm.
Fast tricket är ju att du inte ska märka det som lyssnare.
Nej, det tänker man ju inte på, nej.
Nej, men det ligger lite i min stil att skriva liksom. Sen är det ju ibland att man utnyttjar det faktum också att när man är om man är kille och tjej i ett band så kan du ju, om du gör en duett så blir det ju det mest självklara för lyssnaren är att killen och tjejen sjunger om varandra, det handlar om partner liksom. Mm. Och det kan man också utnyttja i komponerandet med i texterna och så vidare. Paint är ett bra exempel när jag sjunger verser. Ganska maskulina ord och fraseringar, medan Maries refräng är väldigt flickig, om man säger den, är väldigt feminin, så paint me right, bla bla. Det är liksom det är en sån här grej som man kunde lära sig och dra nytta utav för att göra häftiga produktioner.
Jag vet att många är nyfikna på din drivkraft. Jan Gradvall gjorde till och med ett helt poddavsnitt som hette Per Gessles drivkraft typ.
Okay.
För det första, varför tror du att vi är nyfikna på din drivkraft?
Jag har ju aldrig upplevt att jag har någon speciell drivkraft. Jag menar, jag är ju den jag är och jag funkar ju så. Eller jag har framförallt förut, man vill ju nå fram på något sätt.
Mm.
Sen tycker jag också att det är... många människor blir stressade av framgång och jag har alltid blivit tvärtom. Jag har alltid blivit triggad av framgång. Och jag vet inte varför det är så, men jag skrev ett exempel är ju att jag skrev Joyride och Spending My Time samma dag. Det är för att Joyride blev så jävla bra så att jag fortsatte och då blev det Spending My Time.
Mm.
Nu måste jag säga att Spending My Time skrevs tillsammans med Mats Persson också då, han var inblandad i just den. Men det var liksom aldrig problem för mig att följa upp de här grejerna. Som många blir stressade av. Du vet den här svåra andra plattan. Liksom.
Just det.
Och du går tillbaka till Gyllene Tiders svåra andra platta, så var det vår största platta. Det var i Moderna Tider.
Mm.
Så det kanske ligger lite i det du säger med drivkraften. Jag bara öser på.
I mina öron låter det som att du vill göra en skiva till som är bättre än den förra.
Ja, helst bättre, men och lite annorlunda.
Mm.
Mm. Men man blir ju liksom aldrig riktigt klar, även om det är ju det som är härligt med kreativa process, att du siktar ju åt sydväst här, så hamnar du liksom nordöst, fast att det blir bra ändå på något sätt.
Mm.
Och det gillar jag. Jag gillar ju när det ligger väl kanske i den här rastlösheten vi pratade om innan. Jag gillar när det händer någonting som inte riktigt var meningen, fast att det blir bra ändå på något sätt. Och det är ju så att det är ju, det är klart att man försöker göra grejer som är bättre, men samtidigt så är det ju inte...
Fast jag vet inte, förlåt, men om jag hade varit du så hade jag nog inte... Bättre hade nog inte varit med i...
Nej, det är inte riktigt rätt ord.
Nej, eller hur? Nej. För att jag tänker mig bara att du... Alltså det hade varit jättekonstigt ifall du var tvungen att så här förhålla dig till hela din, ja, återigen då, låtskatt.
Mm. Ja, men så är det ju. Så det handlar ju inte om att göra saker in bättre. Man vill göra det... Alltså varje gång du startar ett nytt projekt eller en ny låt så börjar du ju från början på något sätt. Mm. Det enda du har med dig i bagaget är ju den du är, din erfarenhet liksom.
Nu nämnde du den här perioden som jag tänker mig måste ha varit ganska tuff ändå. När Gyllene Tider var över, du var liksom vilsen i livet, skrev låtar åt andra. Du hade inte riktigt kommit igång med Maria nu. Har du haft flera sådana perioder i livet när det har varit mörkt?
Nej, inte så i karriären har jag inte. Utan det var ju de åren där, 84-85 någonstans där. Men sen tuffade ju Roxette på och sen blev det ju liksom Roxette så stort. Och sen tog vi ju paus med Roxette och så gjorde jag Gyllene igen 96 och så Engra Soloplatta. Sen kom Roxette tillbaka. Sen blev Marie sjuk och då var det ju ett annat läge såklart.
Mm.
Men då var jag ju ändå etablerad och hade ju liksom en annan kapacitet så att säga. Så jag menar, det första som jag gjorde när Marie blev dålig, det var ju Massarinplattan som är kanske min största svenska framgång.
Mm.
Så nej, kort svar nej.
Vilka ska vara med för att du ska tacka ja till Så mycket bättre?
Nej, det kommer ju aldrig hända.
Okej.
Okay. jag är ju inte... Jag tycker det är ganska tråkigt att göra tv överhuvudtaget. Jag har gjort så mycket tv. Och jag tycker, dessutom så känner jag att det enda sådana tv-program leder till det är att jag blir mer, ännu mer känd och ännu mer folklig och ännu mer liksom, folk vet mer och mer. Och, så. Och jag är inte så intresserad, jag har aldrig varit intresserad av att liksom bli känd som person. Liksom, utan det, jag, det kanske är det vi pratade för 4 timmar sedan om att vara i försvarställning. Ja. Det kanske det också är en anledning till att man är det, för att jag är inte så intresserad av att bjuda på det. Liksom. Mm. Det är inte, jag vet inte varför jag ska göra det.
Men när du har din fjärde Billboard etta och champagnen öppnas, liksom, vad är det glädje då?
Mm. Ja, vi hade den fjärde Amerika-ettan, det var ju Joyride 91. Då var jag i Paris och Marie var i Stockholm, så vi firade inte tillsammans. Men det var klart att det var ju, jag var på La Coupole av alla ställen.
Okay.
Och det är klart att det blev, då njuter man ju. Det är ju liksom, det var ju utav alla Amerika-ettorna så njöt jag nog mest av den, för att det var liksom, det var precis när vi hade släppt Joyride, att vi var ju, det var stort då.
Mm.
Och då njöt man till lite extra just den där. För tacka min fru då, hon som lämnade en liten lapp på mitt piano där det stod "Hej din tok, jag älskar dig", och det blev "Hello, you fool, I love you."
Ja, vad fint. Mm. Men visslingen då, var kom den ifrån?
Ja, den kom nog ifrån mig. Jag har alltid gillat visslingar ända sedan "Always look on the bright side of life" med Monty Python. "I always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life." Så det är vissling i den här "Let your heart dance with me" också.
Mm.
Så man ska inte underskatta visslingar.
Jag har ett succémoment som jag kallar "frågor du inte fått förut".
Mm.
Är du beredd?
Japp. Yep.
Har du bestämda åsikter om hur en diskmaskin ska fyllas?
Mm.
Okej.
Okay. Det har jag faktiskt. Det är en av den ständiga kampen i min familj. Det är att min fru och jag, vi stoppa in och grejerna i diskmaskinen på helt olika sätt.
Okay.
Jag vill ha översta facket där man lägger bestick. Där vill jag ha vänstersidan med kniv, gaffel och skedar och sånt. Och så vill jag ha högersidan med långa grejer, typ brödkniv och osthyvel och slevar och sånt. Medan hon lägger allting huller om buller så här.
Mm.
Där det finns space, där hamnar grejerna. Liksom. Det.
Vad är din känsla kring mossa?
Ja, det får en positiv känsla av mossa. Jag tycker mossa är väldigt vackert och väldigt fint. Mm. Väldigt grönt.
Skulle kunna ha skrivit
om lite mer om mossa. Ja. Det ska jag.
När hade du skägg senast?
Ja, jag har ju skägg varje morgon. Vaknar det blir så här gråspräckligt här. Mm. Jag har ganska robust skäggväxt.
Så jag ser det.
Jag känner liksom att det är nu är det ju mitt på dagen här. Jag rakade mig för fan för 4-5 timmar sedan.
Mm.
Och det har redan kommit ut.
Men,
jag är så himla manlig, vet du.
Du har inte haft ett helskägg liksom?
Nej, det har jag inte. Sist jag hade skäggstubb som verkligen syntes. Det var så varit på 80-talet. Vi gjorde det finns ett foto på Marie och mig. En fotosession där jag hade lite som skäggstubb. Så det ser inte klokt ut.
Du är inte sugen på att ha ett rejält jävla...
Ja, och ibland blir jag ju faktiskt... Jag byter look helt och hållet. Och kort hår och så lite skägg. Varför inte? Och glasögon.
Mm. Där stänger vi det momentet. Och sen så undrar jag, vad vill du göra med din framtid?
Ja, jag vill go with the flow en gång. Jag har sagt det flera gånger här, go with the flow. Men jag vill hålla på och... leva vidare och försöka göra så mycket bra grejer som jag kan. Och vara en någorlunda vettig husband and father och friend.
Slutligen då, vill du rekommendera något?
Jag kan rekommendera att parkera elcyklar någon annanstans än mitt på trottoarerna. Det tycker jag är jävligt irriterande när jag kommer till Stockholm.
Mm. Flyttar du på dem?
Nej, det gör jag inte. För det vågar jag inte, för då hamnar jag i tidningen.
Ja.
Men tanken har slagit mig.
Mm. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Per.
Tack, alltid ett nöje. Vi syns om 7 år.
Ja, Per Gessle, han refererade här till att han faktiskt varit med i Värvet förut, närmare bestämt i avsnitt 61 från 2013. Då fanns inte uppvärmning dock, det gör det nu. Så in och kolla på Värvets Instagram för att se vad Per Gessle väljer, om han bara får äta en enda rätt i resten av sitt liv. Jag kan säga att han nog fått skörbjugg i sådana fall. Nästa vecka kommer Sveriges förmodligen mest lästa författare hit. Mer om det då, men innan vi slutar. Per Gessle nämnde ju en bisats ett av hans mer sentida projekt, Monomind. Och jag tycker vi ska ge det en minut av våra liv. Här är In Control med Monomind. Tack för idag, hej då! What is life? Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.